Gold is too expensive to use by chance. Instead, it is used deliberately and only when less expensive substitutes cannot be identified. As a result, once a use is found for gold, it is rarely abandoned for another metal. This means that the number of uses for gold have been increasing over time. Så, vad är det några framtida användningsområden för guld? Och ännu viktigare kanske, vad kan få guldet att bli extra efterfrågat?
Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström och det här avsnittet kommer handla om guld framför allt. Och det är jag som är Syding, numera portföljförvaltare igen på hedgefonden Antilop. Och Ludvig är alltid med.
Ja, det är jag.
Så, vi ska alltså prata om guld. Vi kommer prata om vad tror vi om guldpriset och varför. Vad tycker vi är motiverat för guldpriset oavsett vad vi tror att det ska röra sig på kort eller lång sikt. Vi kommer också prata lite grann om de omvälvande händelser som ägde rum i Europa och världen runt första och andra världskriget och att det finns vissa paralleller till dagens omvälvande händelser och på vilket sätt då guld kan tänka spela en viktig roll. Så vi kommer prata om vad som är spekulation och vad som kan vara uthålliga förändringar för guldpriset och hur bra läget egentligen är att köpa jämfört med andra saker som aktier, fastigheter eller att hålla kontanter eller kanske bitcoin.
Ja, och ska även gå igenom vilka som kan anses vara de viktigaste faktorerna för guldpriset. Så att saker man kan hålla koll på för att följa utvecklingen framåt. Till exempel pristrend, media, ETF-köp, centralbanksaffärer, penningmängd, skulder, underskott och valutsystem, förändring i KPI och politisk eller ekonomisk instabilitet som nästa finanskris.
Då så, ja Ludvig, vi har ju det ganska stor förkärlek för historia och historiska jämförelser och du har ju på sista tiden läst en hel del om tiden kring första och andra världskriget, så vad tar du med dig från och vad inte minst har du läst under den här perioden?
Jo, men jag har läst, delvis har jag läst ganska mycket ströartiklar på internet och sånt där. Saker som man bara snör in på när man väl kommit in på det. Mycket Wikipedia och gamla långa artiklar. Men mycket har jag läst, alltså främst den här perioden 1920-1945. Alltså perioden som först kallades för Roaring Twenties. Då alla var väldigt optimistiska och glada och det var hög ekonomisk tillväxt. Och det här var efter första världskriget. Och det här var en väldigt intressant period, just den här perioden. För att jag tycker man ser många kopplingar till dagsläget. Sett till ekonomin och sett till börsen. Och sett till att det är, ja, när saker går bra eller folk upplever det, lite som vad vi kallat för förmögenhetseffekten tidigare, då bryr sig inte folk om diverse olika problem. Det är först när det kommer en kris eller någonting blir riktigt dåligt, det är då folk, då får folk panik. Men innan är det väldigt få som tänker i förväg eller tar något ansvar, utan alla bara tänker att det kommer fortsätta för evigt när det väl går bra. Och sen, vad som hände sen då, det var ju att depressionen kom och då blev det väldigt stora förändringar i samhället, inte minst ekonomiskt men också politiskt med framväxandet av, ja, fascistparti, nazisterna och inte minst kommunisterna.
De här stora förändringarna som världen gick igenom på den här tiden med dels två stora krig, dels den här extrema haussen under 20-talet följt av börskrasch och depression, framväxten av de här två motpolerna politiskt. Så alla de här grejerna, det kallas för fourth turning, som är så den fjärde kataklysmiska stora förändrande perioden som brukar avsluta en klassisk samhällscykel på 80-90 år. Och nu är det dags igen. Alltså vårt 20-tal anses av samhällsforskare och de som tittar på den här typen av långa cykler och samhällsförändringar, där har man då identifierat den här perioden på 20-talet, alltså vårt 20-tal, som en sån period med stora förändringar. Och på så sätt så finns det en väldigt tydlig parallell till den här perioden 1930 till 1945. Och det är inte så att vi kommer få se en exakt upprepning, men vad man däremot kan förvänta sig, det är att en hel del institutioner och system som vi har vant oss vid att ha i 90 år, de kommer bytas ut eller förstärkas extremt eller åtminstone förändras på ett väldigt genomgripande sätt. Och under såna här perioder av stora omvälvande händelser, då vill man gärna veta hur man själv ska agera. Hur ska man agera finansiellt, inte minst? Och då brukar guld vara ett intressant och stabilt sätt att gömma pengarna, åtminstone en del av dem och under delar av perioden. Dock, i och med att om vi nu pratar om finansiella investeringar, så måste vi understryka att vi är inte finansiella rådgivare. Vi ger inga finansiella råd. Så om du blir intresserad av att till exempel investera i guld av det här avsnittet, så måste du göra din egen analys och prata med en certifierad finansiell rådgivare, för det är inte vi.
Ja, bra sagt. Om vi sen går vidare, så här, vad är några användbara indikatorer för att beräkna ett värde för guld framöver? Ja, men om vi går igenom här några och vad du anser om de här, Micke. Till en början så kan vi kolla på värdet på guldet hos centralbanker i relation till valutans penningmängd, M2.
Det här är det som många startar sin analys i. Och då tar man gärna USA:s centralbank och mäter hur många ton guld har de i sina reserver och hur stor är M2, alltså ett visst mått av penningmängden i dollar, som alltså då Fed, amerikanska centralbanken, är ansvarig för. Och ska man ha en täckning här, alltså en reserv där, ja, guldmängden behöver inte vara 100% av utestående penningmängd M2, men om man väljer att den ska vara 10%, 20% eller vad den historiskt har brukat vara, runt 40%, då kommer man fram till guldpriser som är långt över dagens nivåer. Och det har bland annat att göra då med de här QE-programmen som jag har kört på sistone, för att ja, centralbankerna har misslyckats, samhället har misslyckats med att hålla sina budgetar, och då trycker man upp en massa extra pengar som inte fanns än tidigare. Och någonstans i slutändan, det enda tillgång som inte är baserad på skulder, utan som har sitt eget värde, det är då den här gula stenen, guldklumpen. Och så som det ser ut nu, om man ska ha en rimlig täckning av mängden pengar, alltså i guld jämfört med mängden pengar, då kan vi prata om att guldet borde handla på kanske snarare uppemot 10 000 dollar per ounce snarare än dagens 2 000.
Ja, det där är ju en vanlig, det där, jag tycker man ser den där diskussionen ganska ofta på hemsidor och Twitter och sånt. Ett annat sätt, det är marknadsvärdet på guld i relation till lågavkastade negativa obligationer. Och det, lite som vi var inne på i förra avsnittet, det är ju en form av alternativkostnad och för de här då, om de skulle ha guld istället för de här obligationerna. Och då är frågan hur stor del av den marknaden guld skulle kunna substituera. Och då tycker jag det är intressant, jag har inte koll på det här, men du kanske har det. Hur såg det här ut sist, så här cirka 2008-2012, när guldet gick upp väldigt mycket sist?
Ja, vi har ju aldrig haft en situation med obligationer med negativ ränta förut. Och det är liksom just det här är första gången som man verkligen kan ha ett alternativ. I förra avsnittet så pratade vi om alternativkostnad. Och när du ska investera i guld, då måste du betala en lagringskostnad, antingen i form av risken av att ha det hemma eller i ett valv. Och låt oss säga att den här kostnaden är 0,5% per år. Om guld ska vara ett riktigt, riktigt rimligt alternativ till en helt säker obligation, då ska det helst vara negativ ränta på den obligationen. Och det har ju inte aldrig funnits förut. Nu finns det ungefär 15 trillion, alltså 15 000 miljarder dollar investerar i negativt avkastande obligationer, och det finns ungefär 10 trillion eller 10 000 miljarder dollar i guld. Så det kanske lite slumpmässigt, men just nu så är totala market cap på guld och totala market cap på negativt avkastande obligationer, det är ganska likartat. Så om i den mån investerarna faktiskt står och liksom väljer mellan de här två, väger de precis mot varandra, ja men då kanske det finns 50% uppsida på guldet. Men när du pratar om den här perioden 2008 till 2011, när det verkligen var liksom den senaste håsen i guldpriset, då fanns det inga egentligen negativt avkastande obligationer. Så det är en helt ny företeelse.
Så man kan se det som en potentiellt väldigt stor trigger i så fall, när det väl slår in.
Ja, och i den mån som uppgången 2008 till 2011 bland annat triggades av oro över börskrasch och tillståndet i världens ekonomi, kanske liksom att man även då funderade lite grann på det här med fourth turning, för det var väl egentligen ungefär då man på allvar började prata om att oj, nu har det hänt någonting helt nytt. Den här finanskraschen och Reclaim the Street-demonstrationer och sånt, det är liksom, och snack om att the 1%, alltså de rikaste 1%, att de tar liksom alla tillgångar och då måste folket demonstrera. Det var liksom först, 2008 var första gången man på allvar publikt började prata om de här händelserna. Så jag tror att det är mycket mer kanske den oron som lyfte guldpriset då. Men då började man ju också sänka räntor och köra QE-program, alltså trycka pengar. Så man insåg väl redan då att det kommer vara så att det finns alternativ. Alltså att guldet blir ett jättebra alternativ till lågavkastande obligationer. Men den kraften borde vara så mycket större nu än den var då. För att det finns, alltså en sak om det finns 15 trillion med minusränta, men det finns ju liksom 50 trillion bara strax över minusränta.
Precis, och nu man kan säga kort att den potentiella marknaden för guld av stora institutioner är större nu än den var då. Så om de väl börjar massköpa där, då kan det driva upp uppgången mycket högre än förra gången.
Vi har också sett, alltså faktiskt bara senaste veckan, så tror jag det var Ohios poliskårs pensionsfond. Ofta så är det så att de här poliskårernas pensionsfonder är enormt stora i USA. Och nu vet jag inte hur stor Ohio är, men de har gått ut offentligt och sagt att de siktar på en viss mängd guld, eller tittar på en viss mängd guld i sina portföljer. Och då kan vi prata om att det kan vara så här 5-10% andel. Vi har även Bridgewater, som alltså är världens största hedgefond. Där har Ray Dalio pratat sig varm för guld i ett par års tid. Och där har de också liksom sikte på 5-10%. Jag tror faktiskt att de är uppe i, tror jag det är 6% nu av portföljen är faktiskt i guld. Så det här är liksom en riktig föråkare och liksom en förebild vad gäller att ta guld på allvar i stora portföljer. Och vill man få lite perspektiv på det här, så är det så att idag så är ungefär i genomsnitt 0,2-0,5% av alla investeringsportföljer består av guld, alltså av den totala förmögenhetsmassan. Och om det här ska lyftas från, låt oss räkna försiktigt då, från 0,5% till 5%, för att det matematiskt ska gå ihop, då måste guldpriset tiofaldigas. Det blir så, för att om allting annat står stilla. Alternativt att allting annat faller med 50% och guldet går upp 5 gånger.
Ja, men då tänker du inom rangen 10-20 000 dollar.
Ja, per ounce, ja. Precis. Ja. Så från dagens 2000 och sen så upp till 5-10 000. Och det stämmer ju liksom ganska, eller kanske upp till och med 20 000 då. Det stämmer ju som bra överens hur man än triangulerar det med M2 eller med andel i en vettig portfölj. Vi var väl inne på det här med negativa obligationer kanske. Om man börjar titta på inte bara negativa, utan de som liksom strax ovanför med bara någon procents ränta.
Men om vi kollar på de här, eller tänker på de här stora institutionella kunderna, vare sig det är Bridgewater eller polisfonden där, eller andra institutionella kunder, vad är det då de köper? Är det ETF guldbackat, en ETF med fysiskt guldbackning, eller?
Centralbankerna, som ju då har köpt mer guld än någonsin senaste två åren, alltså mer guld än de ens köpte som allra mest för 50 år sedan. De köper rent fysiskt guld och lägger i valv. Så det är centralbankerna. Men annars så typiskt sett både privatpersoner och sådana här pensionsfonder, de köper guldbackade ETF-er. Så till exempel då den här amerikanska GLD som är den absolut största. Det är liksom själva guldstandarden för att få exponering mot guld. Men vi kommer in lite senare i avsnittet på de olika relevanta alternativen för en privatperson. Så liksom om några minuter så kommer vi dit. Men vi har ytterligare en variant här på att prata om guldprisets potential. Då är den mer relativ än absolut. Alltså nu har vi ju pratat om att guldpriset skulle kunna gå till låt oss säga $10,000 per ounce ur vissa absoluta scenarier. Men ett relativt scenario från år till år kan vara att mäta hur snabbt stiger penningmängden i år och hur snabbt stiger guldpriset i år. Och då struntar man i den totala absolutnivån, utan man bara säger att om M2 växer med 20%, alltså penningmängden, då kan väl guldpriset också växa med 20% i år. För att över tid så ska det vara så att de växer ungefär lika fort för att behålla samma relation till varandra. Men vi vet inte egentligen vilken exakt relation det är som är motiverad. Men vi kan säga att om vi bara utgår från att den är hyggligt motiverad nu, så borde de växa ungefär lika snabbt varje år. Och då växer M2 som det är nu med ungefär 20% per år. Och då borde man kunna liksom tänka sig att så länge guldpriset då också bara växer med cirka 20%, då är det en rimlig takt. Och det är ungefär där vi ligger hittills i år.
Och sen slutligen, då finns det ju som en till indikator här, köpkraft. Alltså hur mycket av ens köpprisindex, till exempel bostad, garderob, mat, även aktier som man kan köpa för ett ounce guld.
Ja, man kan hålla reda på, kan jag köpa 10 fat olja för ett gram guld? Eller kan jag köpa en fin kostym för ett ounce guld? Eller kan jag köpa ett hus för 50 ounces guld? Eller kan jag köpa en enhet av OMX för ett ounce guld? Det vill säga, har guldet ungefär den köpkraft som den brukar ha historiskt? Och det här kan man, det finns en sajt som heter Priced in Gold där man kan ta upp grafer för till exempel just det och jämföra med mer eller mindre relevanta alternativ. Det vill säga, är en kostym ett relevant alternativ att mäta köpkraft i? Eller ska jag hellre mäta det i aktieindex eller hus eller lön? Alltså hur många timmar måste jag arbeta nu för att köpa ett ounce guld? Och hur många timmar har jag historiskt behövt arbeta för att köpa ett ounce guld? Så den typen av jämförelser är väldigt intressanta.
Den där är ju väldigt extrem om man jämför 1930 mot nu.
Ja, verkligen. Och det här svänger ju extremt. Alltså, som det fanns ju en period där på slutet på 70-talet när guldet plötsligt gick från runt $35 till $800. Och det är väl lite det som kittlar fantasin nu, att vi skulle kunna få se en liknande extrem uppvärdering. Och då har ju guldet stod i ungefär $250-$300 per ounce för 20 år sedan vid millennieskiftet. Och ja, jag tycker inte att det är så orimligt att som sagt att den ska kunna gå till exempel 5, 10, 20 000 dollar till och med.
Nej, men grejen med guld och även silver som är ännu mer volatilt, mycket, mycket mer, det är just att de står stilla ganska länge och sen plötsligt händer det någonting och så blir det blir en jättestor uppgång liksom.
Vi har för övrigt samlat ihop ett antal intressanta olika resurser som jag kallar det för. Det är några artiklar som jag har skrivit för Omniekonomi. Det är en YouTube-video och det är en liten guide till så investerar du i guld. Det här ska du tänka på. Så det är väl en 7-8 olika länkar som vi ska försöka, vi lägger ju definitivt in dem i brevet, veckobrevet.
Ja, lyssna brevet.
Så se till att signa upp dig på det om du inte har gjort det. Och sen lägger vi in ett par eller alla länkar kanske till och med i avsnittsbeskrivningen så då du hittar dem i din spelare.
Mm. Om vi sen kollar lite på, inte bara spekulativt eller som investering, utan bara rent fysiskt användningsområden eller potentiellt inneboende värde för guld. Och det första är såklart smycken, som alla vet om. Och även såklart, som vi var inne på, ren fysisk förvaring för framtiden. Men sen också som elektronik, och där är det vanligt bland till exempel laptops och tandläkare. Sen har jag, du kanske vill kommentera på det, men jag har sen en sista som jag tycker är den viktigaste punkten också.
Ja, alltså den punkten som du har tagit upp här som jag tycker är spännande, det är just helt enkelt, vad kan man tänka sig är framtida användningsområden för guld? Alltså när är guld så bra att det är det enda riktigt rimliga alternativet att använda? Och när man väl hittar den typen av områden, ja, men då backar man inte därifrån, utan de blir liksom, de bara läggs till ett liksom, varje gång man hittar ett sånt område, då blir det sticky, som du säger, liksom så här kladdigt. Den användningen fastnar och sen går man inte tillbaka till det som är näst bäst, alltså givet att det är värt kostnaden. Och en sak som ploppade upp för mig, det är just nanoteknik, alltså både mekanisk nanoteknik men också inom läkemedel och bioteknik.
Ja, så liksom det är ett citat här som jag vill läsa upp på engelska, och det är så här: gold is too expensive to use by chance. Instead it is used deliberately and only when less expensive substitutes cannot be identified. As a result, once a use is found for gold, it is rarely abandoned for another metal. This means that the number of uses for gold have been increasing over time. Så, vad är då några framtida användningsområden för guld? Och ännu viktigare kanske, vad kan få guldet att bli extra efterfrågat? Någon så kallad growth industry eller tillväxtindustri som är så pass bra och lönsam och snabb så att otroligt mycket investeringspengar plöjs in i den branschen för att växa snabbt. Och om då guldet skulle vara den viktigaste komponenten där som du måste ha, då har du ytterligare en ganska stark faktor eller trigger för att guldet ska gå upp ännu mer, som är faktiskt fundamentalt baserad och inte bara på en fråga om investering eller spekulation.
Vad som skulle kunna driva då, det är förstås om guld är viktigt och kanske det enda riktigt, riktigt bra alternativet i snabbväxande framtidsområden. Vi har ju haft ett par poddar där vi har diskuterat vad som är framtidsområden, och man kan ju liksom se framför sig, till exempel så vi människor, vi vill leva länge och vi vill leva bra och gärna kanske för evigt till och med, och då behöver vi ha en läkemedelsindustri, en biotechindustri, vi behöver kunna bota cancer till exempel, vi kanske behöver skapa små nanomaskiner och nanodatorer som vi kan skicka in i kroppen. Och frågan är, vilka blir de viktigaste grundämnena för att kunna göra det här utan att kroppen reagerar med dem? Ja, vi vet att titan är ett bra ämne, vi vet att silver har vissa specifika egenskaper, och guld används till exempel vid cancerbehandling, alltså man skickar in små nanostora guldplättar som fastnar på cancer. Och sen kan man värma upp de här plättarna väldigt specifikt med olika metoder och då bränna cancern på ett väldigt, väldigt välriktat sätt. Och den mån som det finns fler såna här områden där det är just guld man vill använda, ja, då kan det successivt öka efterfrågan på guld. Och inte minst så tror jag då att den här typen av sätt att gradvis involvera guld i den växande ekonomin, då kommer det var själva drivkraften som gör att guld behåller sin andel av den totala ekonomin. Alltså det vill säga, det är samma princip bakom att för länge sedan så kostade en tåga ett guldmynt, nu kostar en kostym ett guldmynt, och i framtiden så kanske din cancerbehandling kostar ett guldmynt, men då ska alla också ha en cancerbehandling om vi alla ska kunna bli 150 år.
Mm. Om vi sen går vidare till hur man ska använda det här i en investeringsportfölj. Säg att man har 1 miljon kronor att investera. Hur skulle du då tänka på det?
Ja, jag pratar ju ofta om diversifiering och rebalansering. En riktigt gratis lunch inom investering, det är att du har en aktieportfölj och du har en viss andel där du hela tiden balanserar om den till guld. Så till exempel, om du har 75% i aktier och 25% i guld, och varje år, oavsett om det är guldet som har gått upp eller aktierna som har gått upp mest, så ombalanserar du så att du efter årsskiftet återigen har 75% aktier och 25% guld. På det här sättet så får man ungefär samma avkastning som aktier över tid, men man får framförallt en mycket lägre volatilitet. Och det kan man ju då använda till att köra en belånad portfölj istället. Och då får man i praktiken en portfölj som är 25-30% bättre än bara aktier. Så det här är det absolut enklaste med minst, det är det minst resurskrävande av dig som investerare.
Mm, ja, men det är ett bra tips. Sen Om vi sen kollar på det här med specifikt vilken sorts guldinstrument eller investering man skulle kolla på. Till exempel guldgruvor om man vill ta lite mer risk. Eller till exempel en stor ETF. Hur tänker du där? Ska man ha alltihop eller bara en av dem?
Jag tycker väl att det absolut första som man som investerare ska titta på, det är en guldbackad ETF. Nu är det lite svårt för oss svenskar att köpa efter MiFID 2. Så tack alla Europadirektiv, tack EU och tack svenska banker för att ni är så extremt lata och giriga att ni inte kan ens översätta de här dokumenten så att vi svenskar på ett enkelt sätt kan köpa guld. Det är fantastiskt dåligt, fantastiskt underbetyg till alla nätmäklare och alla svenska banker. Men med det sagt så det finns ju till exempel den här, det är inte en ETF men det är nära nog, det som heter 4GLD, alltså 4 Gold, och med den så köper man helt enkelt en enhet 4 Gold, det är 1 gram guld och man köper den här i euro, så man betalar alltså euro för sitt gram guld, men som jag ofta tvingas understryka så det finns ingen valutarisk i guld. Du har köpt guld och guldet kan du sedan sälja. I det här fallet köper du euro och du säljer i euro, men det hade inte spelat någon roll om du hade köpt i kronor och sålt i kronor, eller köpt i dollar och sålt i dollar, eller köpt i dollar och sålt i kronor. Det är fortfarande, du har helt enkelt köpt guld. Så den är tillräckligt bra. Du har tillräckligt liten motpartsrisk. Det ska hända väldigt, väldigt mycket innan de här instituten, de bakomliggande instituten, går omkull eller inte kan hedra din guldexponering. Men efter att man liksom har köpt, alltså det är här man handlar på ett likvitt, enkelt och snabbt sätt. Det är här du får en exponering mot guld. Men de andra alternativen här då, det är 1, seniora guldgruvor. Och då pratar vi till exempel det här indexet GDX. Men tyvärr så kan man inte köpa det heller, tror jag, i Sverige, för att det är en ETF. Men då kan man bygga sitt eget GDX-index, kan vi säga, genom att köpa de största guldgruvorna. Då pratar vi Newmont och Barrick och Agnico Eagle och jag tror det heter Yamaha eller något sånt där. Men att bara köpa Newmont Mining eller Newmont och Barrick, då har du täckt in liksom din exponering mot guldgruvor på ett väldigt bra sätt. Då skulle jag säga att din de facto exponering mot guldpriset, den är 2-3 gånger. Alltså just Newmont har en operationell hävstång på ungefär 2,5 gånger guldpriset. Det innebär att man får ju aktierisk. Man får risk mot ledningen i Newmont. Man får risk mot att de drar på sig för stora kostnader, gör dumma uppköp och så vidare. Men i gengäld så får man ju liksom mer bang for the buck i termer av just den här hävstångseffekten av att köpa enstaka guldgruvor.
Ja, jag har ju lite av dem där allihopa. Ja,
och jag tänker att liksom, det är väl rimligt att ha kanske halva sin guldexponering i en sån sak som 4 Gold och sen kanske 25% av sin totala guldexponering i någonting sånt som Newmont och Barrick. Och sen de sista 25%, ja, de kan man placera ut lite grann i, kanske det är kul att köpa fysisk guld givet att man har tillräckligt stor portfölj för att faktiskt, att det ska vara vettigt att köpa ett helt guldmynt. De kostar ju ändå, alltså ett guldmynt kostar ju ändå $2,000 och du ska inte vilja köpa och sälja det liksom, utan du ska verkligen sitta på det där för att det är stora spreadar, det kostar mycket att handla. Och då är det 20 000 kronor för bara ett enda mynt. Så du ska ändå ha en rätt stor portfölj för att vilja ha ett guldmynt hemma.
En intressant sak på tal om guldgruvbolagen där, det är till exempel Newmont som är stora. Så här. Vad tror du den potentiella effekten blir av en mergers and acquisitions våg där?
Ja, jag tror det vi står framför oss just nu, det är att det tar för lång tid att starta nya guldgruvor från scratch. Och än så länge så har man inte riktigt handlat upp juniorbolagen. För vi är ganska tidigt i att guldpriset drar. Och när guldpriset har dragit liksom i ett tag, då börjar man kasta sig efter guldgruvorna. För man inser att nu är risken ganska låg. Det kommer gå bra för guldgruvorna. Och då får man dra nytta av den här 2,5 gånger exponeringen. Men sen efter ett tag så börjar man inse att de där juniorgruvorna som faktiskt inte ens producerar ännu, de kommer nog också klara sig nu när priset har blivit så högt.
Och då har du större incitament att lägga ner pengar och gräva ut det där liksom.
Ja, precis. Och då kan man antingen som privatperson köpa de här små gruvorna för att man tänker att de kommer om ett tag bli lönsamma. Eller så kan man faktiskt inse att det är vad de stora guldgruvorna kommer göra också. Alltså de kommer börja köpa de mindre, de juniora. För att det är ett snabbare sätt att nå guldproduktion och dra nytta av att de stora guldgruvornas aktiekurser har gått snabbare än de små. Så det blir liksom ett värderingsarbitrage. Och jag tror att det är precis det vi står inför nu, de kommande kanske 1-2 åren. Så att det är juniorgruvorna, de kommer bli uppköpta, och även om de inte blir uppköpta så kommer de gå upp ganska snabbt av egen kraft. Så att det är där du har den riktiga hävstången.
Men i så fall, om man äger de stora, då måste man lita på deras förmåga att göra bra uppköp här. Har de tidigare erfarenhet av det i ledningen?
Ja, precis. Och då är det de största man ska gå efter. Alltså Newmont vet vad de gör. De har gått på pumpar förr och de vet när de gör rätt. Du kanske inte får jättestor liksom operationell hävstång själv på att du köper Newmont och så börjar Newmont köpa lite smågruvor och liksom betala upp lite grann för dem. Det är egentligen ännu mer spännande om du själv köper de här lite mindre junior, alltså de juniora. Men jag har inga specifika förslag eller idéer. Och man kan gå in på GDXJ, alltså den här ETFen som listar alla juniora gruvor, och bara se vilka bolag som ingår, vilka som är de största innehaven, och sen så bland de fem största, jag menar, titta bland dem, för jag misstänker att det är de som kommer bli uppköpta.
Ja, intressant, det där är intressant. Jag tror jag skulle hellre bara fortsätta göra som jag gör med att ha de där stora, eftersom att det känns väldigt svårt och väldigt specifik kunskap att kunna utvärdera gruvor som inte redan finns guld i liksom. Att du ska veta det före andra, då ska du verkligen ha någon edge för att veta det liksom, och det har inte jag, tror jag.
Nej, man har ingen edge alls när det gäller det här. Det enda man vet är att över tid så brukar det vara svårt att tjäna pengar på gruvor. Och om inte du har specialkunskap, då kan du nästan räkna med att du är dåren vid bordet.
Precis. Ja, men det var väl det mesta som vi har att säga i det här avsnittet, tror jag. Om inte du har något mer här att tillägga. Annars tänkte jag har några sista saker här som summering.
Man kan slänga in ytterligare ett veträ den här brasan, bara så länge alla förstår att det inte är några rekommendationer och att man får liksom ta sin egen risk, så att säga. Så är det streamingbolag som Franco Nevada och EMX, Erik Martin Xerxes. Återigen, ingen som helst rekommendation, men det här är spännande saker att själv gräva i, för om man förstår de här bolagen och man tittar på vad de har lyckats skapa tidigare och på vilket sätt de verkar kunna växa sina intäkter, då ser man att här har du den ultimata hävstången mot guld. Så att om du har väldigt lite pengar och vill ta mycket risk och liksom möjligen kunna skapa en stor utväxling på din guldinvestering, då är det till exempel EMX som kan ge dig den där extra skjutsen. Men då blir ju också risken därefter.
Min syn på det här är att jag är inte lika kunnig som dig i sådär, men min helhetssyn på det här med guld är att jag tror först och främst att det är ett fåtal år innan det blir någon till stor superuppgång liksom, som det var 2008-2011. Men jag tror att det kommer komma en förr eller senare, och då tror jag man gärna vill vara med när det händer. Och jag tror sen att efter det händer så kommer, som vi sa, att stora institutionella investerare som köper, det kommer kunna trycka upp det väldigt mycket. Och jag tycker, även om jag inte tror att det händer just nu, så tycker jag att det är ett starkt tecken att till exempel kvinnor börjar få upp ögonen för guld och silver. När det generellt sett är någonting så här som bara nördar egentligen bryr sig om innan det blir hett, så att säga. Så det är ju intressant. Och sen som sista grej, det är att jag tror att så många är intresserade av det här med techbolag och fangbolagen och allt det här. Och då tror jag att pengar kommer ju fortsätta oavsett om guld blir bra eller inte. Och det går upp så här. Så tror jag oavsett att ännu mer pengar kommer fortsätta, precis som tidigare, att flöda in i fangbolagen. Däremot så är den stora skillnaden att, eller inte nödvändigtvis fangbolagen, men in i teknikbolag som teknik som sektor liksom. Den stora skillnaden är att där måste du ju stockpicka och hitta några bra teknikbolag jämfört med guld och silver, där du, om det är frågan om att satsa på en trend, då har du en mycket lättare trend att rida på här med guld, eftersom att du inte behöver välja specifikt ett bolag.
Ja, och som jag ser mycket som driver aktiemarknaden och inte minst fangbolagen eller angstbolagen som jag kallar det för. Ta bort Facebook och så lägger vi till Spotify och Tesla. Så är det ju penningtryckandet och en allmän hås. Och det här penningtryckandet och håsen, den kan faktiskt snabbt förbytas till en bäs i de bolagen. Medan det här penningtryckandet, det kommer ändå alltid att förr eller senare rulla in i ädelmetallspriserna. Så från mitt perspektiv så känns det också som det finns en mycket större motiverad uppsida. Så när man rankar möjligheterna mellan liksom generellt aktier, angstbolagen och sen relativt guld och silver, så framstår guld som det mycket, mycket intressantare risk-reward-alternativet.
Okej. Ja, intressant. Då var väl allt för oss idag då?
Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Och glöm inte att kolla in finanskursen.se om du är specialintresserad av investeringar.
Och annars så skickar vi som vanligt ut vårt lyssnarbrev efter varje avsnitt. Så se till att gå med i lyssnarbrevet på 25 minuter om du inte är det.
Tack och hej.